Hörrni, jag tror att vi har samma längtan att få göra Guds vilja. Jag har en längtan att få göra det som är bra, det som är gott. Och jag tror på en god Gud. Gör ni det också? Vet ni att Gud är ju en riktigt god Gud? Gud är inte bara en snäll Gud. Det är ett fattigt ord tycker jag. Gud är en god Gud. När jag kommer hit så är ni en god människosamling här. Ni möter mig med leenden och ni möter mig med välkomnande ord. Och därför känns det gott. När man möter goda saker så mår människor bra. Det är ganska enkelt egentligen. Man mår riktigt bra att möta goda saker. Det smakar till och med gott. Har ni ätit något gott idag på morgon? Det har du gjort. Har du druckit kaffe kanske? Man vet ju aldrig. Men vi har ju olika smak och tycke på det som är gott och det som smakar bäst. Och jag vet inte vad som är din älsklingsrätt. Jag har ingen aning. Men för mitt hjärta så är Gud, den gode Guden, det som är bäst. Nu hör ju till saken att jag misslyckas ju jätteofta. Precis som du. Jag skulle tro att du lyckas oftare än vad jag gör. Jag vet inte. Men om jag tittar på vad jag gör så tänker jag så här. Men gode Gud, tänk att du vill vara med och rätta till det här. Har ni varit med om det någon gång? Ja. Och då finns det ju ett löfte i Bibeln där Gud är så god så att det till och med blir bäst. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Tänk att ha en sån god Gud. Jag tror att jag ska berätta ett vittnesbörd för er idag. I mitt liv snart, ja, på gränsen 2 år sedan det hände. 13 mars. 2 år sedan. Då släppte min verk efter över 20 år. Jag har varit förtidspensionär, har ni hört. Så skrattar en del åt det. Det har inte alls varit så kul. Men det har varit lite sådär tungt ibland. Ska man vara ärlig och säga. Så ska ni få höra hur det gick till när verken släppte. Nu vet jag att det finns människor som har bett för mig. Och tack för alla förböner här. Det är inte bara känns gott, det är gott också. Och idag när jag predikar så vill jag tala om att både i förståndet och i, får man säga, livsomdöme överhuvudtaget och i känslan kunna få uppleva en god Gud. Vill ni höra hur det gick till när min verk släppte? Jag berättade det för grannarna hemma och då sa de, då får vi göra en riktig fest. Sen berättade jag det i en kyrka och då höll de inte ens på att vakna. Att höra de här olika reaktionerna som är när man har haft det lite tufft ibland, va? Och så kommer Gud och så gör han det där så verken släpper efter över 20 år då. Det går inte med ord beskriva. Nu ska jag berätta. Jag tror jag ska ta en ganska detaljerad berättelse så får ni höra. Utan att utlämna vare sig någon annan eller mig själv för mycket. 1982 så kom jag till Köping. Jag hade arbetat som evangelist då. Medarbetare som det så fint heter med Karl-Erik Stenlund. I Alfta bland annat. Brorsa till Göran förresten. En gång i tiden. Han hade varit i Nässjö och jobbat med Birger Skoglund och Martin Bard. Bodde förresten hemma hos Birger i Birgers och Marians hus där en gång. Men i vilket fall så, nu hade vi kommit till Köping. Ungkar, 19 år. Charmigt, visst är det. Men sån där jättelängtan att få vara med Jesus och göra bra saker. Jag överdriver inte. 1970 var jag över med mamma och pappa till USA en gång i tiden. Syran var med också. Och vi var på möten, gudstjänster, där Catherine Coleman predikade. Jag vet inte om någon har hört talas om Catherine Coleman. Det var en dam, förstår ni, som predikade evangelium. Och jättemånga blev friska. Och nu hör det till saken att på Hilton Hotel i Chicago fick jag den stora förmånen, trots min ungdom, och var med i en av de salarna där de vuxna satt. För man hade ju faktiskt uppdelat i olika sektioner där det var både yngre och så satt de äldre i ett annat sammanhang. Men jag satt där på grund av, inte att jag inte vågade, men på grund av att vi kom från ett annat land. Och mamma och pappa var ju i den åldern och då fick man så snällt haka på. Andra bänken framifrån. Catherine Coleman kommer in ungefär som en liten ängel. Jag överdriver inte. Klänningen fladdrade i fläktarna och så säger hon: jag är här nu, har ni väntat på mig? Ja, men det var ju en underbar kommentar. Men vi tänkte svenskt. Men vad hon sa, det var fyllt av den heliga ande. Och lite längre fram så förstod vi att hon talade: jag är här nu, Gud är här nu, genom sin heliga ande. Har ni väntat på mig? Och där sitter man då, andra bänken framifrån. Jag satt längst ut på raden. Och mamma satt alldeles intill. Och sen satt syrran. Och så pappa. Och så hade vi de övriga släktingarna där ifrån Chicago. Josef och Lod som han hette i efternamn. I vilket fall så, när hon börjar predika, så mitt i predikan så märker jag att det finns en som reser sig upp. Och så tar han kryckorna under armen och så går han fram och säger: I don't need them anymore. Jag behöver dem inte längre. Och så lägger han dem där framme på estraden, liksom på scenkanten. Och då börjar människor att tacka Jesus. Och då står jag liksom mitt i det här. Och ser hur människor upplever Guds kraft. För jag har det lite grann som bakgrund. Kommer till Köping. Längtan. Möter jättemycket människor. Ni måste få lite karaktären av vad jag var för gubbe då, då. Om man får uttrycka sig så. Uppvuxen i ett predikanthem. Alla mina släktingar på pappas sida, de har varit pastorer, har ni hört? Det är nästan makabert. De har varit pastorer hela bunten. Och har de inte varit pastorer, då har de varit missionärer. Eller så har de jobbat på LP. Ja, födsel ohejdad vana. Jag tror att det kan ligga en kallelse i grunden också, visst är det så. Röd Volvo, sänkt. Lite breda fälgar. Clarion ljud, totalt sound utåt också. Amerikanska flaggan i taket, minkpäls på instrumentpanelen. Evangelist, fullt pådrag. Jag tror på Jesus. Tänker in i situationen. Första styrelsemötet i församlingen. Vad ska vi göra? Han kan ju väcka anstöt med den där bilen. Och då tyckte jag, har ni inte större bekymmer? Det var ju faktiskt så. Tredje styrelsemötet. Vad ska vi göra med den där människogruppen som vill söka Gud, som kallas i livets ord? Hör ni vad jag säger? Jag hade ingen annan längtan än att få vittna, berätta om Jesus. Men de här bisakerna, om jag får uttrycka det så. Nu kan man kanske tolka det lite tufft. Det var väl inte bara bisaker. Okej då. Men jag bestämde mig för att jag tar en bön och fasteperiod. Och jag gjorde det. Hade hållit på ett tag. Kanske lite osunt för länge, om jag ska vara riktigt ärlig. 50 kilo, 51. Samma längd som idag. Dubbelt så grov idag. Lite humor, va? Ja. Så kom jag på ett bönemöte. Astrid Eriksson kommer med ett bibelord. Och vet ni vad det var för bibelord? Det var från Danielsboken. Men jag, Daniel, låg sjuk en tid. Och därefter trädde jag åter upp och förrätta tjänst i kungens palats. Jag vill ha det med i bakgrunden. Det var för jag bad. Jag ville att människor skulle bli frälsta. Men samtidigt så fanns det en del som hade fokus på saker som inte betydde egentligen någonting. Två dagar efter jag har fått det här bibelordet så ligger jag på Örebro lasarett, på regionsjukhuset som det hette då. Nu heter det ju Örebro akademiska sjukhus. Universitetssjukhuset, ja. Jag la mig från bröstkorgen och ner och kan inte röra mig. Inte ett smul alltså. Och på något sätt så var jag lugn i hela den här situationen. 19 år fortfarande naturligtvis. Påskhelgen. Ungefär i den här vevan som är nu alltså. Och jag vet inte hur jag ska förklara, men den här längtan att få berätta för människor om Jesus, den levde kvar. Men samtidigt så var det mycket sår som hände. En var det här att jag hade ju kommit till en församling där och kommentaren var: ja, vad ska vi göra nu? Vi behövde ju en evangelist som kunde vara med ungdomarna. Och ni vet, det var tufft att höra. När man var 19 år, låg på lasarettet och inte kunde röra sig rakt av. Det var inte alltid så där jättelätt att ta. En del var visare, andra var riktigt visa. Och någon lyckas nog att komma med någon kommentar i mest förbifarten, som jag själv gör av och till. Nu har det gått då, 20-21 år efter det här. 2 år sedan. Jag är in på kontroll i Bollnäs, fel av mig, i Alfta på den här hälsocentralen, Lena Berbres. Det här går ju att kolla, förstår ni. Björn Ogeus, jag vet inte om ni känner till den läkaren, smärtläkare från Uppsala, som jag gick regelbundet hos på grund av den här smärtan som jag hade. Båda helt överens, vi lägger in dig, Samuel. Du får en remiss med dig idag. Och så åker du in till Bollnäs lasarett och så skickar de dig vidare till det lasarett som du ska till, där det finns plats nu i Gävle eller Uppsala. Och när jag får den här remissen, förstår ni, alltså kom inte att säga att jag inte mådde dåligt, både fysiskt och psykiskt, självklart är det så. Och där sitter jag hemma vid mitt kontor och upptäcker Jesus dog för mig. Efter alla år jag har varit ute och predikat, va? Det var väl bra att det kom någon gång. Där sitter jag och läser Johannes 3:16 och upptäcker Jesus har dött för mig. Och under tiden så är det telefonsamtal på gång hemma, där det var tuffa ord ifrån hemförsamlingen som jag har vuxit upp i. Och jag kände så här, det var mycket sån där samfundsprylsnack, vet ni. Det kan vara mycket jobbigt ibland. Och jag kände så att det enda sättet för mig att komma ur det här, nu berättar jag öppenhjärtligt precis hur det gick till. Ni får kolla det här hur mycket ni vill. Det här går ju ut på internet också, så det går ju alldeles ypperligt att kolla efteråt med människor. Jag skrev ett brev till Philadelphia-församlingen. Alla brev är inte lätta och det här brevet är ett sånt. Jag vill lämna Philadelphia-församlingen i Bollnäs. Jag orkar inte längre. Det enda som jag såg, det var att för att komma bort ifrån den här, får man säga, debatten, om man får uttrycka det så, som egentligen inte ledde till någonting annat än att människor mådde dåligt av det. Det var för att släppa taget, helt enkelt. Jag skriver det där brevet och på vägen in till lasarettet så åker jag förbi med det till vice ordförande i Bollnäs i den församlingen som jag då tillhörde. Och när jag släpper brevet på, jag kommer ihåg det där, Bosse och hans fru var inte hemma, men deras dotter var hemma. Och när jag släpper det här brevet på byrån, då släpper verken så här, va? Pang! Och jag tänkte, nu fick jag en blockad, nu håller jag på att dör. Alltså, det var min reaktion, va? Jag tänkte, nu håller jag på att dör. Det pillrar i benen, det kröp i hela kroppen totalt. Och så åker vi upp då på lasarettet. Och där behöver inte jag läggas in, hör ni. När de undersöker mig så har jag fått känseln tillbaka i benen. Jag har fått reflexerna tillbaka. Och jag har börjat att öka min arbetskapacitet. Så jag har försökt att övertyga Försäkringskassan om det här. Och jag skrev ett papper först som de inte noterade. Och sen skrev jag ett till papper som de noterade. Och när jag skrev ett papper, då tyckte de att jag skulle börja jobba jättemycket direkt. Men jag tog ett litet steg i taget. Och nu ökar jag successivt. Jag tycker att det här känns riktigt gott, förstår ni. Nu hör det till saken att jag hörde ingenting från den här församlingen av kommentarer annat än en massa rykten åt olika håll att jag var emot pingströrelse och allt möjligt. Det är ju inte sant. Så efter ungefär 1,5 månad så var det en farbror som ringde som heter Bertil Persson. Berättar precis hur det gick till. Han säger, de pratar illa om det, sa han i telefon. Vad då, sa jag. Och de säger att du är emot pingströrelsen, sa han. Ja, men det är jag ju inte, sa jag. Ja, men hur löser vi det då, sa jag. Ja, men kom med i lilla Arbro då, så ser de ju att du inte är emot pingströ, för det är en pingstförsamling. Så jag är med i lilla Arbro, Arbro pingstförsamling. Hörrni, det var väl bra. Och jag är med där och hjälper till och predikar av och till, i den mån jag då är på hemmaplan, va. Nu är det ju så här att det är inte alltid lätt, va, när man har gått igenom en sån här process och tänka, var är Gud i det här? Hur var det här egentligen? Så jag kom i tvivel och tänkte, har jag gjort fel? Så jag bad om Gud om ett tecken. Och sa så här till Gud, om det är så att jag ska låta det här brevet ligga kvar som det är och släppa det som jag har upplevt det, då ska de ringa ifrån varenda liten församling, eller varenda, jag sa pingstförsamling, eftersom det var det som var kanske lite känsligt just i det här läget då. Då ska de ringa och jag ska predika inom den här månaden. Nu hör det till saken att jag predikade ytterst sällan annars, i och med att jag mådde så dåligt som jag hade gjort den sista tiden. Men kan ni tänka att innan den här månaden är slut, så jag predikar både i Alfta, Arbro och Bollnäs och Edsbyn och i Betel Runemo. Och det liksom landar knöt ihop där. Och jag har en hälsning till er idag. Om ni tittar på era bekymmer så tittar ni fel. Om vi tittar på Jesus, då har vi rätt fokus och det går åt rätt håll. Det var väl en riktigt lång inledning. Nu ska jag läsa tillsammans med er Romarebrevet, 3:e kapitlet, vers nummer 21. Romarebrevet 3:21. Romarebrevet 3:21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Det här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol som tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vilket bibelord. Vem är det som jag tror på, tror ni? Jag tror på Jesus. Jag tror att Jesus har dött på korset och han dog för mig. Jag tror att Jesus uppstod ifrån graven. Och han gjorde det därför att han var helt syndfri. Och när Jesus uppstod från graven så visade Jesus att det här håller. Och när jag ber till Jesus så ber inte jag till Jesus för att jag är så perfekt. Utan jag ber till Jesus för att jag kommer inför Gud via den nådastol som Gud har ordnat så bra. Och den nådastolen heter Jesus Kristus. Och då står det i Hebreerbrevet att vi får träda fram inför nådens tron när vi behöver hjälp. Har ni läst det någon gång? Då får vi komma dit. Och så får vi stå där och berätta hur vi har det. Och hur berättar man hur man har det då? Jo, då berättar man så man tycker sig se själv hur man har det i hjärtat. Och den ärligheten, den är A och O. I Jobs bok så står det så här att Gud hör inte på tomma böner. Det står det. Och det står så här också att Herren vänder sig bort från den orättfärdige. Men han vänder sig till den rättfärdige och lyssnar på dens bön. Och hur blir man rättfärdig då? Jo, man ber Jesus, ta hand om mitt liv. Fräls mig. Och så är det faktiskt inte riktigt klart med det där. Utan man får bli döpt och begrava den gamla människan och leva ett nytt liv tillsammans med Kristus. Ibland har jag hört en kommentar då. Ja, men kommer man inte till himlen när man har bett frälsningsbönen om man skulle tvärdö direkt? Jo, tänk att jag tror det. Men nu står det att man blir ju döpt för att man ska leva i ett nytt liv. Så har du tänkt att leva mer än 10 minuter till, kanske längre, då kan du få bli döpt. Och leva i ett nytt liv tillsammans med Jesus. Nu får ni hålla i er lite kanske. För en del tycker att den här kommentaren som jag säger nu är tuff. Men det är inte församlingen som har dött för människan. Utan det är Jesus som har dött för människan. Och när Jesus dog för människan, så skapar Gud sin församling. När vi blir döpta till Kristus, där Kristus är huvudet för församlingen. Det är väl bra. Nu har en del tyckt och tycker ibland att det är demokratin som ska vara högst. Nej, Kristus ska vara högst. Hör ni? En del tycker att det ska vara den eller den rörelsen som ska vara högst. Nej, det ska vara Jesus som ska vara högst. Sen kan det komma lite olika organisationer där inunder för att vi ska få saker att fungera. Men det får väl vara så då. För att när jag har haft de här olika bekymren, när jag inte funkade som i kroppen, så kunde ju inte jag säga så här att nej, jag vill inte ha hjälpmedel på grund av att jag är en fullvärdig människa. Nej, just på grund av att jag är en fullvärdig människa så behöver jag ju olika hjälpmedel. Och en del påstår att nej, vi behöver ingen struktur eller ordning. Jo, men det är ju självklart att vi behöver det. Men skillnaden i om strukturen står över Kristus eller Kristus står över strukturen, det är ju en jätteskillnad. Därför om det kommer in en människa här och vill bli frälst, om du sitter här och tänker, jag vill möta Jesus, om du lyssnar på det här på internet nu eller via någon högtalare, så kan du knäppa händerna och säga, Jesus, ta hand om mig. Klarar du inte av det, så kan du säga, Jesus, ta hand om mig, om du inte får ihop händerna. För det finns människor som kanske inte lyckas med det. Och när du sen tar de stegen tillsammans med Jesus där du säger, Jesus, led mig idag. Så kan du få se hur Gud börjar leda i detalj, successivt. Och så får man titta tillbaka sen och märka att så här har det ju hänt. Att Gud var med. Nu har jag kommit till punkt nummer 2. Det här är ju en bra predikan. Det känns gott när jag står och predikar det här. Ni vet att jag fylls här av en glädje när jag berättar att Jesus är bra. Jesus är så suverän. Så jag tror att när Jesus öppnar dörrar, och nu handlar det inte bara om att man får möjligheter, utan jag pratar om hjärtats dörrar. Ibland kan det vara lite så här unket så här. Här inne är det ju ingen risk för det, för här går ju fläktarna för fullt. Det är ju nästan som man blåser bort lite. Nej, det var väl inte riktigt sant. Men här är det fräsch luft. Därför att det finns en möjlighet där det vädrar och så här. Och är man ovan det, så kan man ju tycka, oj vad det drar. Och det kan man väl få göra. Men beroende på vilken ålder man har nu och hur man mår, så är man olika känslig för drag. Har ni märkt det? Och jag tycker att det har blivit lite värre för min del med åren. Det räcker att jag har en ruta nervevad på sommaren i bilen. Så får man ju nackspärr. Det fick man aldrig förr. Det är ju faktiskt sant. Men nu får jag nackspärr då. Och nu tror en del att när man nu kommer nära Jesus, då ska man ha det som man hade det förr. Nej, men det kan man inte tänka, för att livet förändras. Men nu och sen. Det utvecklas eller avvecklas eller vad du nu vill använda för ord. Beroende på hur vi nu har det. Och där måste vi ha respekt för människor i olika livspuls och livsrytmer som vi står i. Men grunden måste alltid vara att reningen i mitt liv, den handlar inte om struktur eller tvärdrag. Den handlar om att Jesus får vara i centrum. Och om det nu är lite för mycket korsdrag ibland, då får man ju ta på sig någonting. Eller hur? Det är ju så lätt gjort. Men om man nu tror att det är själva bekymret, att stoltheten är det största man har, då är ju inte Jesus det största man har. Utan då är det ju stoltheten. Men nu får man lägga sin personlighet under Kristus. Och därför tror jag att alla människoslag, alla människor är exakt lika mycket värda. Finns ingen som är för mer än någon annan. Men var du nu än råkar kalla dig, eller tycker att du ska kallas, om du är i olika politiska uppdrag och kallar dig det ena eller andra, eller om du tycker att du är i en subkultur. Ni vet att motorcyklister idag är ju inte bara motorcyklister, utan de har ju kommit in i olika subkulturer, som det så fint heter, va. Och jag undrar vad det är för subkultur jag är, om jag ska bli bedömd. Men jag tror inte att jag är bara en subkultur, utan jag lever i en himmelsk ursprungskultur. Där Gud kommer med sin ande. Och så gör Gud under. Tillsammans med mig. Ja, du hörde rätt. Tillsammans med mig. Vare sig jag vet om att det är under eller inte, så gör Gud under. Och ibland kan man ju ta saker för givet, som man tror att här skedde inga under. Men det skedde ju under alldeles totalt. Ni skulle hört den första innebandysamlingen som jag var på då. Efter att jag hade piggnat på mig då. Grannarna hemma. Där jag bor. Runemo, centrum av världen, kallar en del för det för. Det är en liten, litet ställe. Det är mycket mindre än Smedjebacken. Kan det vara möjligt? Och så är vi där och spelar innebandy. Och så kommer en av kommentarerna. Du kan väl inte spela innebandy? Nej, det kan jag väl kanske inte. Men jag håller på att lära mig. Ja, men jag tänkte på, du är ju inte pigg. Du är ju inte frisk. Och då hör man en kommentar av en av grannarna. Ja, men han tror på Jesus. Eller vad det nu är. Ja, det är så skön, va? Han tror på Jesus eller vad det nu är. Ja, men det är klart, har man inte upptäckt Jesus så kan man ju undra eller vad det nu är. Men när jag nu tror på Jesus så gör Jesus under. Till och med efter 20 år. När man inte ens märker 20-21 år då. Att någon ens lägger händerna på en. Nu tittar, nu kommer den där kameran där. Ja, sådär. När Gud gör under så gör Gud det i sin tid. Och i din tid också. Men om mitt bekymmer nu var. För det här var faktiskt mitt problem. Där Kristus inte fick vara huvud. Hör ni? Det jag trodde att jag var frälst för att jag tillhörde en formell struktur. Så var jag tvungen att släppa det. Och när jag släpper det. Kanske ni tycker att det här är en billig kommentar av mig. Men då släpper min verk där. Och när vi kommer till det stadium att man inte har någonting kvar längre, va? Då kan Gud komma in. För då är det ju bara Gud kvar. Och vägen framåt där går ju genom Jesus. Ja, käre gode Gud. Tänk att vägen går genom Jesus. Därför tror jag att Gud är med i de olika strukturer som finns. Bara Kristus får vara huvud. Sen spelar det egentligen ingen roll vilken historik det har. Jag vill ta templet som ett exempel. Gamla judiska templet som var. Ni vet att David byggde ju det här templet en gång i tiden på Moriaberg, va? Och när han bygger det här templet så är det vackert, det är fulländat, det är suveränt och fint. Och så kommer ju den här makabra upplevelsen där templet ruineras och Babels, får man säga, härjningståg då går över landet. Nu finns det några som håller kvar vid det här att Jesus inte på det sättet, för man visste inte vem Jesus var som person då. Men man höll fast vid löftet från Gud. Och en av dem var Daniel. Och när han tror på sin levande Gud så står det om de här kungarna i Babylon att de respekterade Daniel, för det var en övermåttan hög ande i honom. Sen kommer det här enorma, där det är faktiskt en hednisk kung som ger befallningen att man ska bygga upp templet igen. Och så när man börjar att göra det, så är ju inte templet mindre värdefullt eller mindre aktuellt på det sättet. Men det var ju ändå så att de som jobbar i templet senare, de trodde att det var på själva tempelplatsen Gud skulle komma och uppenbara sin ande. Och där skulle Messias uppenbaras i templet. När nu inte detta händer som de här tror, så kommer en liten, får man kalla diskussion, är fel att säga, men ett samtal med en kvinna. Rubriken i våra biblar är den samariska kvinnan och Jesus. Och där säger de så här till varandra. Jo, men judarna tycker att man ska be på det där stället, i templet, ger kvinnan uttryck för. Och sedan ska vi be då på det här berget. Men då säger Jesus så här också. Där han fullföljer samtalet. Men jag säger er. Att den tid kommer. Ja, den är redan här. När människor ska be i ande och sanning. Och så ber man i ande och sanning. Och då, om det nu hade varit så som samtalet fortskred ifrån början, då hade ju Jesus kunnat sagt så här när han åkte ifrån den här jorden. Att gå till templet och hämta den helige ande. Så ska ni få den helige ande där. Men nu sa Jesus så här. Att vänta på den helige ande. Till ni blir uppfyllda av anden. Då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och så vidare. Och när då Jesus far ifrån jorden i himlafärden. Så är det ju faktiskt så att de kan inte gå till templet och hämta den helige ande. Men en del tror att man ska kunna gå in i en kyrkostruktur eller en församlingskultur eller vad det nu kallas för. Och hämta frälsningen. Nej, det går inte. Frälsningen kan man bara få i det läge där hjärtat sträcker sig totalt efter Gud. Där Jesus får vara frälsaren. Och när Jesus får vara frälsaren. Så fylls det människor av den heliga ande som också sen får en erfarenhet av den heliga andes dop. Och när man får de här olika erfarenheterna så får man vara med i frälsningsskaran. Visst är det bra? Därför kan varje människa be för andra människor. Varje människa kan få vara med och se under och tecken ske. Varje människa kan få tala i tungor. Varje människa kan få uppleva smörjelsen av den helige ande. Det är inte beroende på vilken struktur eller kyrka eller församling vi tillhör, utan det är beroende på vilken Gud som har frälst oss. Och när vi ser den grundprincipen så får man säga som det står här i Romarbrevet, att vi har blivit rättfärdiggjorda genom tro. Nu ska jag avsluta min predikan. Jag håller på länge idag nu. Årsmöte och allt som det ska vara. När man kommer till det här läget då att en av Bibelns författare säger så här: visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Och så var det någon som sa innan här då i Romarbrevet att man inte blir rättfärdig genom tro. Fela mig, genom gärningar, utan bara genom tro. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus. Men det tar inte bort att vi gör goda saker sen. Utan det är snarare tvärtom, att det förstärker de goda gärningarna som vi gör. Och därför kan man inte tro att man inte behöver göra bra saker. Och en av de här bra sakerna som man behöver göra, och som man faktiskt måste få struktur för att göra, det är hur man förvaltar pengar. Det är hur man sköter ordningen med städning etc. Det går inte att säga att jag lever bara genom tron, så jag behöver inte ta ansvar. Vilket flum alltså. Det är så flummigt som man funderar på en som det är genomtänkt. Men när vi får den delen av, får man säga, kunskap där vi behöver och måste ta ansvar, så blir det någonting som bär för övrigt hela vägen. Och nu kan ju detta fantastiska hända, som man ser den ena gången efter den andra. Och det är att Gud välsignar. Och att Gud gör under. Och Gud gör långt mer än vad vi kan be, ana eller tänka. Då vet vi att vi är i sanningen och av sanningen, att vi kan inför honom övertyga våra hjärtan. Det står det i Johannes brev. Ibland så behöver man övertyga sitt eget hjärta. När man får tala om, både för sig själv och andra, ja men det här har jag gjort. Och så kan man berätta, nu är det ju så här att nu har jag gjort det. Och därför så, ja jag kan ju försöka lite till, men jag har gjort vad jag har kunnat. Och när man har gjort vad man har kunnat, då behöver man inte gå omkring och ha dåligt samvete. Men om man inte har gjort vad man kunde, då får man gå till Gud och säga, hjälp mig att göra vad jag kan. Och nu ska ni få höra någonting riktigt bra. Jag tror, och jag står för det här. Jag tror att där evangeliet kommer tillsammans med människor där de gör vad de kan, där blir människor frälsta. Men där evangeliet inte kommer ihop med människor som inte gör vad de kan, där blir det bara en massa prat. Och där blir inte människor frälsta. Och ibland måste människor som gör vad de kan släppa människor som inte gör vad de kan, eftersom de bara pratar om allt de ska. Och då är det bättre att vara med människor som inte pratar så mycket, utan gör vad de kan. Eller hur? Jag är ju hellre med en som pratar mindre och gräver rejält i potatisåkern, om jag står och jobbar i potatisåkern. Alltså man kan ju ha åsikter om spaden och hur djupt man ska gräva och allt det där. Vi släpper det och så tar vi i istället. Och får göra det tillsammans, då blir människor frälsta. Hör ni vad jag säger? För människor blir frälsta när man berättar för människor om Jesus. Jag har bibelexempel på det. Och jag har live-exempel på det. Det står i min bibel att människor kom till tro. Och människor kommer hit in. Då är de ju här inne. Det är ju bra. Och då kommer de ju till människor som tror. Vad enkelt det blir. Ja, det blir så bra. Det blir så enkelt och det blir så lätt på något sätt. Och när man kommer till tro så kan man ju få säga: Jesus, ta hand om mig. Du vet att jag har börjat se det här med tron. Jag vill leva med dig. Då ska vi inte hålla på och fåna oss och säga att ja, det här kommer nog att gå bra, ska du se. Det är klart att det kommer att gå bra. Utan kommentaren är, då behöver du bli döpt och komma med i den grundprincip av församlingskultur som själva Gud har bestämt. Och nu när du bestämmer dig för att tro på Jesus, då måste du bli döpt. Så enkelt var det. Och då kan man fråga sig, går det till så enkelt? Ja, faktiskt. Så fort man tar de grundprinciperna, då blir människor frälsta. Jag har exempel från lilla Arbro. Det är en sån här liten församling, om man får uttrycka sig så. Där en del kommer med kommentaren att den dör nog snart. Jag har hört, det har det gått med i Arbro. Ja, men de dör ju snart. Jag blir så trött på det där. Det är klart att de dör. Vi dör ju allihop om vi inte har en levande Gud. Men då har vi haft dopförrättning igen. Och jag säger inte att det är stora skaror som har blivit döpta. Men det är ändå skaror som kommer i tur och ordning. Runt om jordens yta. Ibland i större grupper och ibland ensamma på det sättet. Men när man sitter på bönemötet, och det kan till och med vara 20-25 stycken på bönemötet där i lilla Arbro, då känns det gott. Och när vi dessutom frågar hur många är det som har kommit till Arbro eller bott här länge, och det är de flesta som har kommit inom en femårsperiod, ja, då finns det ju en framtid, hörrni. När jag möter människor som ser framtiden med Jesus, så är det ju härligt och skönt. Nu vill jag avsluta min predikan med att berätta att rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det står i Johannesbrevet. Och när vi får uppleva frälsningen i Jesus, när vi blir rättfärdiggjorda av tro, och genom tro, så kommer denna längtan och denna kärlek. Och därför behöver inte vi vara rädda för människor som vill sätta dit oss för att vi inte ska kunna predika hur vi vill eller utifrån Guds ord. Självklart ska vi predika allt som står i Guds ord. Alla människor är lika mycket värda. Men det spelar ingen roll. Om du är heterosexuell, homosexuell eller vad du kallar dig som sexuell, så måste Kristus vara huvudet. Och där måste vi rätta oss efter det som vi tror är Guds ord. Men om vi ska tumma på Guds ord, då är ju inte Gud Gud längre, utan då har vi gjort oss själva till gudar. Och nu är vi inte gudar i den meningen att vi är allmaktens härförare, som en del tror att man kan vara. Utan Gud är Gud. Och så får jag böja mig under Guds ord. Men tillsammans med Gud så kan det till och med få stå som det står i psalmisten, och som Jesus också ger uttryck för. Att säger inte Bibeln själv att ni är gudar? Jo, därför att människor ser på andra människor. När Gud gör under tillsammans med dem, så är det inte så lätt att se skillnaden med vad det som gjorde undret. Men då får ju vi tala om vem det var som gjorde undret. Och säga att det är Jesus som gör under. Och sedan får du och jag vara redskap i denna goda Gudens händer. Jag tar det som ett exempel då, som sist här. När en människa blir helad, och så står en där och rör vid den här lite grann. Jag sa inte att de bad, utan rörde lite grann vid den här. Och så sträcker man på ryggen, och helt plötsligt så fungerar kroppen. Om den där människan nu heter Samuel som stod där, så kan det ju komma ut ett rykte att ja, den där Samuel, han är en riktig guru, förstår du. För han stod där och tog lite grann. Ja, nu hörde ju inte jag det där på en gång. Jag gjorde inte det, men efteråt så hörde jag. För jag ville, som de sa, få höra tekniken. Hur det gick till. Jag hängde inte ens med i kommentaren, för jag visste inte ens vad de pratade om. Ja, men du vet när den där sträckte på ryggen sådär. Ja, då ja, men Jesus gjorde under. Jesus. Jesus. Vi såg bara dig. Men Jesus bor här inne. Han bor i mitt hjärta genom den heliga ande. Och därför när jag rör vid en människa så är det faktiskt så att Gud och jag är medarbetare till varandra. Visst är det gott, hörni. Tänk att jag får vara Guds medarbetare. Vilken underbar rådfrågare jag har. Alltså, jag kan fråga och jag kan få svar. Och så förklarar jag att Jesus gjorde under. Och man kan få uppleva samma kraft genom Jesus Kristus. Och det kan vi alla få göra här. Och när vi nu ber tillsammans och ber med och för varandra, så kan vi få uppleva Jesus. Vi ska inte fokusera på bekymren. Vi kan vara medvetna om dem. Men vi kan fokusera på Jesus som är med och ger oss livet. Och det som är värt och gott och värt att älska och gott att akta, det kan vi prata om och uppmuntra varandra med. Herre, tack Jesus för att du hör bön. Tack Jesus för att jag har fått tala om dig idag som Herre och som mästare och huvud. Tack Jesus för att du är huvudet för församlingen. Tack Jesus för att du leder oss i varje sekund i det vi gör då när du får vara huvudet. Herre, hjälp mig att få vara fri och kunna göra rätt saker så att jag inte blir bunden av vare sig det ena eller det andra, utan att jag med frihet kan tjäna dig. Möta människor och stå rak för det du gör. Tack Jesus för din kraft. I Jesu namn. Amen. Halleluja Jesus. Jag tror jag ska sjunga en liten sång för er. Och den heter Jag vill måla i ditt liv med varma färger. Och så kommer det i refrängen där. Sätt dig ner i skuggan av Guds egen rening, som är Jesus, en man av kvalitet. Och när du lyssnar på det här nu så kan du faktiskt få höra och känna att Jesus rör vid dig. Vill du ha förbön också, så ska vi ta en liten stund där vi ska bedja med och för varandra. Och du som har lyssnat på det här nu via internet, eller om du har lyssnat på något annat sätt i en högtalare, så ska du veta att Jesus kan röra vid dig. Och han kan det verkligen ända inifrån och ut.
Gud vill måla i ditt liv med varma färger, forma livets inre glans med perspektiv. Låta Jesus ge de positiva dragen av nyanser och av skuggor som ger liv. Sätt dig ner i skuggan av Guds egen rening, som är Jesus, en man av kvalitet. Han ger trygghet, glädje, han vill måla fridens färg så klar och tydlig. Måla över gamla dubbar med sin blod. Rena duken som är vävd av livets trådar. Och ge en himmelsk färg både ren och god. Sätt dig ner i skuggan av Guds egen rening, som är Jesus, en man av kvalitet. Han ger trygghet, glädje, frid. Varför tveka? Låt du Jesus forma dragen. Låt hans hand få leda penseln i ditt liv. Våga öppna dina ögon, se den dagen då han dog för dig, gav dig evigt liv. Sätt dig ner i skuggan av Guds egen rening, som är Jesus, en man av kvalitet.